En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Ska man nu vara noggrann så finner man att vi har belägg redan tidigare. En tid efter 786 kom det nordbor i tre skepp till Portland vid Engelska kanalen, dödar en lokal styresman. Kung Offa av Mercia uppmanar folket i Kent och 792 att stärk försvarsanläggningarna mot havet. Det kommer jobbiga hedningar. Och så här börjar det. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, Dick Harrison, och till min kära hustru,
Katarina Harrison Lindberg. Och nu har vi äntligen, skulle jag vilja säga, kommit fram till vikingakrigarna.
Ja, dags att ta fram skölden, tugga fradga och tjuta ut något bärsärka yl, eller?
Ja, vi får väl se. Jag tänkte så här, att jag hoppar rakt på en runsten faktiskt. Mm. Det är så, sånt är alltid roligt. På Högby, gamla kyrkogård i Östergötland, där finns en av Sveriges häftigaste runstenar. Förr så var den inmurad i sakristians mur i ortens gamla kyrka. Och det gick bara att se framsidan som pryddes av ett kors och en runslinga. Men 1874 så byggde man om. Och då kunde man se att den här stenen, den hade runor på ytterligare två sidor som man inte hade kunnat se tidigare. Och då kunde man ju också läsa mycket mer av stenen och en familjetragedi kom i dagen. Jag ska läsa det här och nu tänker jag inte läsa det på någon sorts runsvenska utan vi kör det på modernt. Så här står det på stenen. Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbroder, som dog österut i Grekland. Söner fick Gulle, en god bonde, fem. Vid Furi föll Asmund, orädde kämpen. Assur omkom i öster i Grekland. Halvdan blev på Hulmi dräpt, Kare vid Tuti, och död är Boe, Torkel ristade runorna. Vad är det här, Dick?
Ja, det är många östgötar som är ute och dör. Och då har man försökt räkna ut vad de har dött av och när och hur. Och en av de här, vars minne hyllas, Assur Gulleson, han har alltså dött i Grekland, Krikland, vilket mycket väl kan tyda på att han tjänade i Väringagardet, alltså under den bysantinske kejsaren, som hade ett speciellt skandinaviskt livvaktskomplex som även kunde fusioneras in i armén. Han nämns vid två tillfällen här, vilket tyder på att han har stått runstensresan Torgärd nära. Och stenen är framförallt ett monument över honom. Sen har haft en brås som heter Halvdan som ska ha dödats på Hulmi, troligen syftade på Bornholm. Det är i alla fall det mest sannolika. Mm. Däremot Asmund och Kare, det är svårt att klarlägga. Att ha dött vid Furi, ja, Uppsala patrioter säger det, Fyrisvallarna, men det är en ren gissning. Det kan lika gärna vara precis vilken annan plats som helst. Furet, Furi, det är inte alls ovanligt. Toti har ibland mycket järvt tolkas som Dundee i Skottland, men det kan tyda på nästan vad som helst. Det kan också betyda vid udden bara. En sak är säker, de har i alla fall dött i strid. De har dött i någon sorts järvkamp i fjärran land, utom en som heter Boe.
Ja, för Gulle han hade fem söner, det framgår ju på den här stenen. Och en, det står bara, och död är Boe. inte att han dog någon särskilstans. Så han verkar ju
pinsamt. Ja, så Bo är död också.
Bo är också död. Nej, men han verkar ju då ha dött i hembygden. Medan alla andra dog långt borta.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vi kan titta på en annan sten. Där är det en stenresare som heter Tola som berättar om vad som hände. Den är rest till minne av hennes son Harald. Det här är Gripsholmsstenen.
Och ja, den är jättelätt att se precis framför slottet.
Ja, precis. Och då står det så här på den här stenen. Tola lät resa stenen efter sin son Harald, Ingvars bror. Det for manligen fjärran efter guld och österut gav örnen föda. Det dog söderut i Särkland. Den här stenen är rest till minne av unga män som har sökt sig till Särkland efter rikedomar. Fjärran efter guld står det. Och ordet Särkland, vad är det för någonting, Dick? Vad betyder det?
Ja, det syftar på ett vidsträckt område vid Kaspiska havet och Främre Orienten. Och ingen vet egentligen vad det här ordet betyder, hur ordet har uppkommit. Det vanligaste är att man säger att det syftar på Saracen, alltså muslim, Särkland, Saracen. Men det förutsätter att man vet vad Saracen är för något i Norden, och det är inte alls säkert. Alternativet är att det handlar om handel med klädesplagg och tyger. Latinet sericum, silke, ska vara en viktig handelsvara i regionen. Men det finns också en stad som heter Särkel vid Don, och så går folk gärna omkring i särkar i sydliga östliga nejden.
Det har alltid jag trott
så
att det betyder.
Så det kan betyda allt möjligt av det här. Däremot så vet vi att ge örnen föda. Det vet du vad det betyder.
Ja, det betyder att man befinner sig i krig.
Ja, för örnar äter
as.
Precis.
Precis. Så att antingen att man själv blir födda för örnarna, eller att man råkar eller dödar andra helt enkelt och ger örnen föda med fienderna. Så att de dog långt borta.
Fick inget guld.
Fick inget guld.
Och, men blev odödliga i Gripsholm.
Ja, så är det ju. Och då kan man ju undra varför i hela friden var de ute på det här sättet. Jo, därför att de var
vikingar.
Typiska vikingakrigare. De var östgötar.
Sörmlänningar.
Upplänningar. Skåningar. Alla möjliga som kände att stugan var för trång och man ville ut och göra någonting annat.
Och att vi känner till dem beror ju på att folk där hemma var stolta över det här.
Ja.
Annars hade allt det här varit totalt okänt. Man reste stenar för att hylla deras minne. Just de här som åker till Särkland, de åkte närmare bestämt till Kaspiska havet och Georgien och dog där i stora mängder. Det vet vi för att det är omkring 25 sådana här stenar om Ingvar och hans män, Ingvarståget. Och det är ju inte bara av sorgskäl som man reser det här. Det är för att man minns det här som dådkraftiga djärva män vars minne skulle hyllas. För det mesta när vi dock tänker på de här vikingakrigarna så är det inte folk som åker till Arabien och Iran och Georgien utan det är folk som åker åt helt andra hållet. Vikingar i västerled. Alla skildringar av vikingatidens historia som jag har läst, de startar nästan alltid med en speciell plundring i västerled. Den 8 juni år 793. Då skall det ha anlänt hedniska främlingar till klostret Lindisfarne på Holy Island, plundrat hela anläggningen på okänt vis och därmed inlett någon stor fas av plundring längs med engelska kusten. Ska man nu vara noggrann så finner man att vi har belägg redan tidigare. En tid efter 786 kom det nordbor i tre skepp till Portland vid Engelska kanalen. Dödade en lokal styresman. Kung Offa av Mercia uppmanar folket i Kent år 792 att stärk försvarsanläggningarna mot havet. Det kommer jobbiga hedningar. Och så här började.
Hjälpte det?
Hjälpte som sagt inte eftersom Lindisfarne rök i alla fall. Likaså på kontinenten, Alcuin of York skriver om hedningar utanför Aquitaniens kust år 799, det är alltså Sydfrankrike. Och Karl den Store måste organisera en flottstyrka. Så under 790-talet tycks det ha startat någon sorts trend att ge sig ut från Skandinavien, åka västerut och plundra.
Därmed, man ska inte tro att det var någon så här kontinuerlig följd av våldsdåd hela tiden i västerled, för att det verkar mycket mer som att de här attackerna kom lite grann i vågor, och just 790-talet då var det en sån här våg, men det var inte så sen att det liksom bara fortsatte och fortsatte, utan sen lugnade det ner sig lite grann.
Nej, för det bygger ju på att man lyckas också.
Ja.
Lindisfarne, snabb kupp, bränn upp allt, stickta ifrån kvickt, lyckades. Men Frankriket just då, det är Karl den Stores imperium. Ovanligt stark stormakt över tidig medeltid som kan bita ifrån. Och det kunde de här anglosaxiska kungarna i Mercia också. Så 790-talets flodvåg av vikingahärningar följs sedan av en paus på flera decennier. Sen på 830-840-talen, när det börjar krisa i den karolingiska stormakten, när Karl den Stores ättlingar börjar kriga mot sig själva, det splittras upp, då får vi en ny våg av stora attacker. Då kommer det varenda år stora, väldiga härjningar. Och framförallt mot de rika köpstäderna, rika kloster och rika marknadsplatser. Dorestad söder om Utrecht i Nederländerna plundras upprepade gånger mellan 834 och 837. Nantes i Frankrike, alltså vid kusten vid Loires mynning, attackeras 843. Sen ockuperar man öar vid Loires mynning, kidnappar lokala ledare, framförallt abbotar och biskopar, kräver lösesummen för att återlämna dem, pressar fram tributer. Alltså vanliga vikingataktiker är att hota, vi bränner om ni inte ger oss pengar. Och så ger man det. Och varje gång man får sånt tänker man att nu fortsätter vi. Det här var ju lätt. Och så här håller det på hela vägen ner till Pyreneiska halvön och Nordafrika på 840-850-talet. Så det var alltså en följd av att det lyckades när man satte igång svagt motstånd, så fick det här följdverkningar. Och det är ju inte svårt att räkna ut psykologiskt hur det gick till. Man återvände hem med krigsbyte, berättade att ja, vi kidnappade en abbot, tjänade allt här. Vi hotade att bränna upp en by, vi fick det här istället. Ska ni med nästa år?
Jajamensan.
Och så drar det hela igång. Det här är ju inte fredliga genomsnittsskandinaver, för de har fullt upp med att överleva som bönder. Eller trälar eller något annat. Det här är den här krigiska eliten som inser att det går bra att vara plundrare på heltid. Nu sticker vi ut.
Precis. Då kan man ju undra vad det var för personer som ledde de här expeditionerna. I många fall så har vi ju ingen aning om vad de hette. Men i vissa fall så har de faktiskt bevarats. Framförallt i frankiska källor. I en krönika från Saint-Vendry så möter vi namn som Oscar, Sidrock, Godfred och Björn. Och de här fyra männen, de anförde små krigargrupper vid Sän under perioden 841-856. Och de är ju helt okända i övrigt.
Ja, men det intressanta är att det här är ögonvittnen från tiden som minns vad hövdingarna hette, busarna som kom och förstör för dem.
Det har föreslagits att det här var danska hövdingar som drivits i exil och som kompenseras genom att plundra ihop rikedomar i västerled. Men ja, egentligen vet man väl inte. Frankerna själva, de tog gärna nordbor i sin tjänst och kunde mycket väl uppmana dem att plundra, till exempel. Och många stormän uppfattade de här nordborna som allierade i strider i det här Frankerimperiet som höll på att falla sönder.
Man kunde ju anlita dem som legosoldater. Det kommer det en massa gangsters från norr, de kan vi använda.
Ja, och det är klart, och då vet man ju också vad de heter, förstås. Då är det ju inte bara anonyma människor som anfaller. Så både Ludvig den Fromme och hans son Lothar överlät landområden i Friesland till en landsflyktig dansk kung som heter Harald Klak, till exempel. Så att man hade nytta av de här vikingarna också. Så det var inte säkert att de var fiender.
Ja, och det är klart att om en sån här hertig eller greve börjar anlita nordbo så kan ju grannen göra det också.
Ja.
Passa på för säkerhets skull. Som 862 har vi hertig Salomon och Bretagne som inser att i det här kriget behöver jag lite nytt folk och de här är bra på att slåss. Och hans granne greve Robert av Anjou, ja, han hyr sin vikingaflotta.
Ja, så båda hade vikingaflottor på varsin sida. Så
mitt favoritexempel är Pippin av Aquitanien som verkligen gick in för det här med att nu ska vi släppa en gangsters. Det är alltså ständiga inbördeskrig i det här frankiska riket med splittring konstant och en av förlorarna, Pippin den andra av Aquitanien. Han klarar inte av att skydda sitt folk från vikinganfall. Han klarar inte av maktkampen mot sina kollegor i Karolingiska riket. Han spärras in i ett kloster och byter då taktik fullständigt. Och 857 flyr han, sticker till vikingalägret vid Loire, går ihop med dem för att med deras hjälp återvinna sitt rike och alltså öppna södra Frankrike på vid gavel.
Han plundrar alltså sitt eget land?
Ja, med hjälp av vikingarna, för han tycker ju det är hans land och eftersom ingen hjälper mig, okej, fiendens fiende är min vän. Uppges även att han ska då skippa kristendomen och gått över till Loden och Tor för att alltså, joina vikingarna, så nu är hans folk istället. Nu är det så att hans historia skrevs av hans fiender, vi vet inte hur mycket som är sant. Men det slutade olyckligt, han fick stryk, föll i fiendens händer och dömdes till döden. Men det här är alltså, vi har många sådana historier från hur de passar på. Och det kändaste, det är det vi varit inne på innan.
Ja, precis.
911.
Ja, ungefär omkring 911.
Ja, någonstans där.
Vi säger att det var 911. Ja. Omkring 911 nådde vikingarna sin största framgång i nuvarande Frankrike. Den västfrankiske kungen Karl. Är det han som ibland kallas för Karl den enfaldige?
Ja, Carolus Simplex på latin. Vilket inte betyder enfald utan något så naiv och ärlig istället.
Ja.
Karl den ärlige. Men,
men enfaldig känns lite bra faktiskt.
Ja, med tanke på vad han gjorde här så.
Ja, han avträdde nämligen ett stort område vid Säns mynning till en nordbo, Rollo. Så att Rollo och hans ättlingar skulle kunna ha det här landet. Och det var det som sen blev Normandie.
Mm, nordmännens land.
Ja, han gav bort detta.
Ja, nu kan man diskutera hur enfaldigt det var. För de här nordborna var väldigt bra för att bita från sig mot andra plundrare som ville in. Så som kustvakt var de säkert utomordentliga. Men som grund av en fransk centralmakt så var det ju dummaste han kunde göra. För det här blev ett självständigt hertigdöme nästan direkt. Och sen hade de problem med det här i 500 år i Frankrike.
Ja, så kan det gå.
Så kan det gå.
Jag måste bara fråga en sak här. När du nämnde den här Pippin den andra. Precis. Jag har ju alltid uttalat det namnet Pippin.
Pippin, precis. Pepin, P-E-P-I-N, så uttalas det på franska. Pipinus på latin. Det är ett namn som är populärt inom den här karolingiska aristokratin som inte talar franska. De talar någon sorts ren frankiska. Så vi får tänka bort franska accenter. De dyker upp i fransk historieskrivning senare. De här karolingerna, de heter Pippin, Karl och Karloman och Klodovek. Sådana namn. Klodovek blir så småningom Louis, Ludwig.
Mm.
En tysk form, en fransk namnform. Karl blir Karl, tyska. Charles på franska. Karolingerna lever i en tid då tyska och franska språken börjar söndras ifrån varandra så att man inte kan förstå varandra. Själva talar de båda språken. Det som är speciellt med Pippin är att det namnet dör sen ut i de flesta andra länder. Karl finns kvar. Pepin däremot finns bara kvar som någon sorts historiserande fransk namnform. Alltså vänner sig många vid att tro att uttalas Pepin. Ända fram till Sagan om ringen, då Tolkien ger namnet en ny renässans. Och då börjar vi kalla det Pippin igen.
Där hade vi den historien. Precis. Det var ju lite roligt faktiskt.
Ja, jag tycker det är lite synd att namnet dog ut, för det är ju ganska kul. Karl den stores pappa, Pippin den lille. Pippin av Akvitanien. Alltså Pippi Långstrump, fast som kung. Det är
om vi någonsin skaffar en hund.
Ska den heta Pippin då?
Det kan den göra. Ja.
Som sagt, Pippin var ett innenamn på den tiden och en av dem gick alltså över till vikingarna. Det här är Frankriket. Som man kunde se här så göds vikingaattackerna bokstavligt talat av att frankerna bråkar så här infernaliskt med varandra inbördes och skänker bort områden vid kusten. Och det är ju osedvanligt gott köpläge för att komma in i vikingaflotta just där. Lika känt är det att de ger sig på England vid samma tid. England behövde inte splittras, det var redan splittrat. Det är fullt av små kungariken. Mercia, East Anglia, Northumbria, Wessex, Kent, Sussex och så vidare då hade varit ännu fler riken tidigare. Och vid samma tid som man börjar plundra i Frankrike ger man sig in i den här engelska floran av små kungariken. Och då måste man föreställa sig att det här måste ha varit lättare. För England var tydligt kändare land på Skandinavien.
Ja, för där hade ju kontakterna ändå funnits.
Ja, det kan man se bara i gravfynden. Ja. Alltså jämför Saturnhofynden med Vendel- och Valsgärdefynden i Sverige. Så här har man säkert haft kontakter som har underlättat överflyttande. Vi vet ju även att det förekommer stor fredlig emigration dit. Men hela den här vurmen för att åka ut och plundra, som jag misstänker är gödd av vad som händer i Frankrike, den får någon sorts kataklysmisk effekt på 850-860-talet och det drar omkring stora vikingaarméer kors och tvärs genom England, störtar kungar, tar makten i riken, kontrollerar vid något tillfälle mer än halva landet och upprättar det här som man sen kommer att döpa till Danelagen, där dansk lag gällde. Det håller på fram till 878 när kung Alfred den store i Wessex stoppar dem i ett fältslag. Men det är inte så att vikingarna är besegrade. De slår sig ned, tar över kungariken och härskar sedan flera decennier tämligen ohotade.
Ja, och samtidigt så anfölls Irland,
ja,
som vi också har talat om tidigare, där man rövade med sig folk, kvinnor bland annat. Från och med 830-talet så anlände det nordbor i vågor till Irland, både för att plundra rikedomar och för att faktiskt bosätta sig på ön.
Jag glömmer inte slavhandel,
nej,
som vi nämnde med Island.
Ja, precis. När Island koloniserades så kom man dit och antingen rövade med sig kvinnliga trälar eller köpte dem rätt och slätt. Så det här måste ju ha varit en pest alltså att bo på Irland under den här perioden. Och,
ja, fast viktig för Irlands historia, men Irlands städer är vikingastäder.
Ja, Dublin grundades 841 och blev huvudstad i ett nordiskt rike. Och andra stora skandinaviska bosättningar växte fram vid Limerick, Waterford, Wexford och Cork. Och sen blev det lugnt under en tid, sen kom det en ny våg av räder i början av 900-talet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och så här skulle vi kunna fortsätta väldigt länge, men när Skottland, de ockuperar Caithness, stöttar Dumbarton, huvudstaden i Strathclyde, rycker fram. Wales lika så, attackerar framförallt riket Diffid i sydväst, där det också grundas en skandinavisk bosättning. Så det finns ingen helgjuten generaliserande bild här, utan det här är grupper av krigare som attackerar vid spontant valda men lämpligt valda tidpunkter och etablerar bosättningar här och där, men inte över hela länderna, utan de slår till och etablerar baser. Går det så går det, och om det lyckas så drar det med sig följdeffekter. Sen tar det en paus. Det här är 800-tal vi har snackat om. Tittar man på 900-talet, som vi också kallar vikingatid, någon sorts högvikingatid med Harald Blåtand och annat, under en lång del av 900-talet tycks det ha varit väldigt, väldigt lugnt. Vilket är svårförklarat. Jag menar, titta på Frankrike, nuvarande Frankrike under 900-talet. Det var mycket värre splittrat då än på 800-talet. Men det fanns tydligen ingen direkt impetus, ingen sån där pushfaktor som gjorde att man stack iväg och krigade då. Utan det är lugnt väldigt länge. Likaså på England. Sen tar det en ny sån här tredje stor våg i slutet av 900-talet.
Men skulle man kunna tänka sig då att den pausen kommer av att man behöver tyska till sig, som vi talade om i ett tidigare poddavsnitt?
Ja, utan tvekan i England. England blev ett mycket starkare land i mitten av 900-talet. Frankrike blev det inte.
Nej, men det kan ju vara så att nordborna hade mer att göra hemma vid, alltså. Att de hade inte tid att hålla på med sånt här.
Alltså, det här kom ju före riksbildningsprocessen, men gissningsvis så krigade man mot varandra. Hade egna bygduppgörelser. Men det intressanta är att den fredliga kolonisationen, alltså Island, Grönland, den håller på nu.
Den håller på nu,
så det stämmer. Så man hade, det finns inget sånt här militärt avgörande skäl till varför man skulle sluta ges iväg. Utan enda rimliga förklaringen är att väldigt mycket i de här vågorna bygger på individuella projekt, grupper som drar iväg. Det krävs någon sorts orsak för att man ska ställa sig bakom de här projekten. Finns inte de här dådkraftiga individerna som drar igång det, så blir det lätt så att man lägger ned och gör något annat istället. Nu har jag inte nämnt vad vi vet ägde rum mot öster. Vi hoppar över det. Godarike mot Ryssland. Det är nästa poddavsnitt. Men i Västeuropa så får vi såna här idag svårförklarliga pauser. Mm. Och största delen av 900-talet är särskilt svårförklarligt, som vi vet att det kommer en tredje stor våg mot England på 990-talet. Och den är mycket större än de tidigare. Det har vi ju varit inne på innan. Jag menar, Knut den store.
Sven ja, precis. Då blir det ju regelrätta erövringskrig, alltså. När Sven Tveskägg blir kung 1013.
Ja, de här erövringstågen är desto mycket bättre dokumenterade. Ta bara det här hur mycket man snor från engelsmännen. Engelsmännens taktik för att bli av med danska vikingar, den är ganska korkad. Mm. Det beror på att stå på stranden eller i ett kloster och ge dem silver, så åker de hem. Vilket de gör och kommer tillbaka året därpå och kräver mer. 991, Det är så kallad gaffeltribut kallas det. Då får de 10 000 pund för att åka hem och sluta plundra. 3 år senare, 16 000 pund. 2002, 24 000 pund. 3 år senare, 36 000 pund. 2012, 48 000 pund. Och det här ger det första egentliga engelska skatteväsendet. För man måste samla ihop allt det här. Som ju måste vara bland de mest dumma taktikerna man kan hitta på för att bli av med fiende. För som vi vet slutade med att danskarna tröttnade på att bara få silver. De tog landet 1013.
Ja. Så går det.
Ja, British Intelligence av tidigt 1000-tal. Så det här kan vi då följa noggrant i skrift. Det tråkiga är att det är bara offren som berättar. Det här är ingen som sitter uppe i Oslo eller Sigtuna eller i Roskilde och nedtecknar att nu ska vi dra iväg. Vi har alltså bara offrens bild. Mm. Vi har bara talat som nordborna när de åker dit och plundrar. Vad vi vet händer samtidigt, har vi varit inne på tidigare, är att det förekommer en kolonisation och assimilering också. De som flyttar över dit är långt ifrån bara busar. Både på brittiska öarna och i Normandie assimileras nordborna med omgivande befolkning, anammar kristendomen och ättlingar till dem kommer sen att vara grevar och baroner och stormän i den västeuropeiska högmedeltiden. Det är bara det att då talar de franska, engelska, iriska, anlägger gods, bygger borgar, dubbas till riddare, förtrycker bönder och drar ut på korståg, bygger katedraler och så vidare. Och den biten, som då är någon sorts lyckad assimilering, den glömmer vi ofta bort när vi fokuserar på de där inledande våldsamma krigarna.
Mm.
Men då är vi tillbaka. Det våldsamma, det vilda, det barbariska.
Ja.
Hur våldsamma och vilda var de egentligen?
Alltså det här kan man ju verkligen diskutera. För att man får ju höra det här att men de går bärsärkagång. They go berserk som man säger på engelska. Och det syftar ju på det här kända då, vikingastereotypen, att det är en rasande galning som tror att han är osårbar och drar iväg med svärd och yxa och tugga på skölden och yla mot månen. Och då undrar man ju, har det här funnits? De här bärsärkarna, de här krigarna som liksom i princip förvandlas till någon sorts djur och inte är helt ostoppbara, inte går att skada utan bara går på som pansar.
Ja, vän av ordning hade ju säkert sagt, det är väl uppfunnet på 1800-talet, även som nationalistmyt, typisk historieromantik.
Ja, nej men riktigt så är det faktiskt inte. Den är, för en gångs skull skulle man kunna säga så är historien inte en 1800-talsgrej. Han dyker faktiskt upp den här bärsärken i skriftliga källor under medeltiden. I fornaldarsagor som nedtecknades på 1200- och 1300-talet på Island.
Nu måste vi berätta vad fornaldarsagor är för något. Det är som medeltida fantasy.
Ja, det kan man väl säga. Med liksom stora hjältar och slag och ja, sånt. Och där förekommer ju de här bärsärkarna. Men det behöver ju inte betyda att den här historien är sann för det. Ibland hör man förklaringen att de här krigarna har drogat sig för att liksom tro att de är starkare än vad de faktiskt är. Det är nu flugsvampen kommer in. Men det är helt osannolikt att de skulle ha tuggat i sig flugsvamp. För att det blir man faktiskt dålig av.
Ja, så gör inte det. Folk dör varje år för att de äter vit flugsvamp och tror att det är champignon.
Ja, eller röd. Jag menar, man kan inte äta flugsvamp och bli en dräglande björnkrigare. Det går inte, utan då blir man sjuk och är inte alls pigg på att gå ut och slåss. Så det testar inte det. Däremot så kan det ju mycket väl vara så här att man i sin träning faktiskt fick träna sig ordentligt, hjärntvätta sig, intala sig att man hade en del egenskaper. Som man sen faktiskt när man hamnade i skarpt läge uppammade och lyckades ja, faktiskt skrämma skiten ur motståndarna.
Gruppschamanistiskt varulvstänkande eller något liknande.
Det finns en forskare som heter Britt-Marie Näström som har skrivit en bok om bärsärkar. Den heter Bärsärkarna, vikingatidens elitsoldater, för den som är intresserad. Där hon bland annat går igenom det här att ja, det kan ha funnits en grupp krigare som faktiskt utmärkte sig genom det här raseriet och stor vildhet, och att det gav då någon sorts ja, övertag av naturliga skäl i...
Jag har också läst den boken för mig, att det var någon sorts förprogrammerad vildhet de lärde sig ja. Under sin träning. Stridsteknik alltså.
Ja, så att de faktiskt fick ett psykologiskt övertag när det blev strid, och både att de själva trodde att de blev liksom förvandlade, och att de lyckades intala motståndarna att de här galningarna är ju helt ostoppbara, och det kanske de i princip var.
Ja, detta får vi inte veta, men det finns ju konstnärliga indicier på att det kan ligga något i det. Alltså avbildningar under järnåldern av folk som har iklätt sig björnhudar eller vargskepnader och så vidare då. Och inom shamanismen över hela jorden så finns det gott om exempel på folk som tror att man kan bli något annat. Och får du 100 stycken supertränade muskulösa killar att tro på det här och få dem att springa amok på slagfältet, då ökar deras vinstchanser dramatiskt.
Ja.
Så kan ha en poäng. Så här ter sig alltså vikingarnas krigshistoria i västerled, om vi ska sammanfatta den lätt överskådligt. Alltså först en svit av attacker på 790-talet. Det går inte så bra. Sen en utdragen serie plundringar och fältåg till lands och till sjöss i mitten av 800-talet. Sen en längre paus från 910-talet till 990-talet, och sen en våldsam slutfas med stark koncentration på England. Detta kommer vi åt. Men som vi också har märkt, det är svårt att tränga under ytan och lära känna de enskilda vikingahövdingarna och kungarna. För de möter oss bara i upptäckningar från fienden, från offren. Och det gör att ska vi göra något av dem i vår litteratur, så får vi i princip hitta på deras historia helt och hållet. Och det börjar man med redan på vikingatiden. Så att man lägger till, för man är inte riktigt nöjd med att det här bara är namn. Intressant är att det här gör man redan med Rollo.
Alltså han i Normandie.
Ja, exakt. Man tyckte det var ett problem att man inte visste någonting om honom redan på 900-talet, för man ville så gärna veta mer om de här spännande vikingahövdingarna. Och då får man fejka ihop det, ungefär som man gör på 1800-talet. Ut i Rollos fall så innebär det att man låter en munk, Dudo av Saint-Quentin, han lever 100 år senare och vet ingenting om Rollo, men han får alltså i uppdrag av Rollos ättlingar, hertigarna i Normandie, att skriva ett historieverk där han ger Rollo en identitet. Alltså fejka ihop en vikingahjälte. Och det här verket, det finns kvar, det heter De moribus et actis primorum Normannie docum på latin. Om de första normandiska hertigarnas seder och bragder. Och enligt den här historien så var Rollo en nordbo som led nederlag mot den västfrankiske kungen. Men därefter, för han var så pass mäktig ändå, så förenade sig de här. Så kungen och den försvagade fienden gick ihop, slöt ett avtal där Rollo och hans krigare fick ett landområde mot att de lät döpa sig. Och så småningom så kan han dessutom ha gift sig med kungens dotter Gisela och blivit en trogen fransk man och blivit greve och så vidare och så vidare då. Tittar man på det här närmare så kan nästan ingenting beläggas, framförallt inte äktenskapet med dottern som inte existerade. Men det här visar hur man redan under sen vikingatid hade problem med hur svårt det var att lära sig någonting om de här individerna själva. När det gäller Rollo vet vi inte när han dör, det är alltså någon gång mellan 925 och 932. Utan det här är ett försök att rekonstruera sin egen historia. Och sen kan man fortsätta. Jag menar, Rollo fortsätter man och berättar om senare och bygger ut ytterligare. Jag menar, var ska han ha kommit ifrån? Var ska danen ha kommit ifrån? Vikingarnas yttersta ursprungsort vill man ju också lägga in. Man vill skapa sin egen myt. Och var hamnar man då?
Ja, alltså det möter man ju också i den här krönikan.
Ja, det är ju krönika. Så kul vad man vill söka sina rötter när man väl sätter igång. Då blir det historieförfalskning på hög nivå redan på vikingatiden.
Ja, därför att han skriver då att Man får veta att Rollo han kom från danernas land. Men danerna, de hade ju naturligtvis också kommit någonstans ifrån. Och de härstammade från det gamla Troja.
Då har man fått fina anor.
Då har man fått väldigt fina anor. Och Rollo och hans män, de drevs i landsflykt från Danmark. Och de vistades i England och Flandern innan de till slut kom till Normandie. Det land som rätteligen tillhör deras ättlingar. Så krönikan är ju faktiskt jättespännande som en källa till historieuppfattningen på den här tiden. Vad man tyckte var hedersamt och hur man ville konstruera det förflutna.
Det är en jättebra källa till historietradition och mänsklig fantasi, men ja. Det ger oss inga uppgifter om Rollo och hans normander egentligen. Men det är klart, läser folk det så vill de dikta vidare.
Ja.
Och just Rollo dikter man vidare om rejält, även på våra breddgrader.
Ja, precis. För honom kan man ju fortsätta med. Och jag tror att jag har träffat på den här informationen på helt seriösa platser där...
Ja, den dyker upp i moderna handböcker. För då heter Rollo inte Rollo längre.
Nej, då heter han Gångerolf. För Rollo, det hör ju alla människor att det är någon sorts smeknamn, eller hur?
Ja, visst.
Det kan man inte heta.
Rolf, Roff.
Han måste ju ha hetat Rolf. Ja. Kallas Gångerolf. Och han var nämligen så storväxt att det fanns ingen häst som kunde bära honom. Alltså var han tvungen att gå jämt. Han var inte heller dansk, utan norrmän.
Vilka säger det här?
Det säger man i Norge.
Precis.
Ja, förstås.
Alla vill ju ha Rollo. Förlåt, Gångerolf.
Ja, Rolf låter ju också väldigt norskt, tycker
Precis.
Jag. Ja. Man får veta att han var son till Jarl Ragnvald av Möre.
Okej, Rolf Ragnvaldsson, känd som Gångerolf.
Mm. Men han har fördrivits från hemlandet och slog sig först ner på Orkneyöarna enligt den här norska källan. Och därefter så angrep han Frankrike. Men ingenting av det här är ju liksom sant. Nej,
det här är hittepå, för nu är han inte längre vikingahövding i historien. Nu är han en romanfigur. Och så gör man alltså. Det är inte bara Tegnér i Fritjof Saga som gör sånt här, utan det här börjar man alltså redan med på 1000-talet. Så behovet av att förmänskliga vikingarna gör något av dem, det är ett millennium gammalt. Det är inte en modern 1800-talsgrej, utan så har vi gjort hela tiden. Nu var just identifikationen med Rollo och Rolf exceptionellt framgångsrik. Många tror på den. Jag har läst nyutkomna avhandlingar där man tar för givet att Gångerolf har existerat och lägger en total identitet mellan dem. Jag kan ge många liknande exempel också. Vi vill så gärna tro på det här. Vi vill ha vikingen. Vi vill att myten ska bli verklighet och göra honom påtaglig. I själva verket så är det mesta våra egna efterhandsfabriceringar, som den där hjälmen med hornen. Det är ju en tysk dramaturg på 1800-talet i Bayreuth som sätter på horn på hjälmarna för att de vill ha det här. Och hela det här fabriceringen gör ju tyvärr att vi missar de vikingahövdingar som bevisligen har existerat, som verkligen finns.
Ja.
Du läste ju upp några, men Oscar och Godfred och allt vad de hette innan, som ingen kommer ihåg, men som vi faktiskt vet existerar.
Ja, precis. Och vi kanske ska avsluta med ytterligare en sådan, eftersom vi gillar det här med källor. Vi har Karlevistenen.
På Öland, som du verkligen gillar.
Ja, ja, klart jag gillar den. Den är en jättefin sten.
Och den är på Öland.
Ja, den finns på Öland. Lätt att komma till. Och på den så kan man då läsa en text som lyder så här på modern svenska. Denna sten blev satt efter Sibbe Gode, Foldars son. Men hans följe satte på ön. Dold ligger den som det största dåd följde. Det visste de flesta, stridernas truds arbetare i denna hög. Ej ska en rättrådigare kampstark vagnvidor på sjökonungens väldiga mark råda över land i Danmark. Vad är detta, Dick? Ska du tolka detta?
Alltså först, låt den här poesin sjunka in. Stridernas truds arbetare. kampstark vagnvidor på sjökonungens väldiga mark. Det här är ju någon som har jobbat hårt med texten. Det är alliterationer, det är poesi och framförallt så kallade känningar. Ja. Alltså det här med att vikingarna ska vara barbarer, glöm det. Det här är höglitteratur. En känning, det är alltså en omskrivning, en litterär omskrivning för något som det är lite lowbrow att bara skriva ut rakt ut. Utan det här ska, det ska inte vara helt lätt att förstå det här, men för den som kan känninglogiken är det lätt att tolka. Sjökonungens väldiga mark. Vad är en sjökonungsmark? Det är naturligtvis havet. Trud, ja, det är en fånordisk gudinna, dotter till Thor. Så när man säger stridernas Truds arbetare, ja, det är en känning för ordet
hövding.
Hövding, för det är en hövding som arbetar i striden och Thor. Den som arbetar för stridsgudinnan. Vidur, ja, det är ett av många namn på guden Oden. Så vagnvidur betyder väl antagligen härskare över en vagn, och med vagn avses, eftersom det är en sjökonung, sannolikt ett skepp. Så det går att tolka det här, och det, alltså, man inser ju verkligen hur mycket de jobbar poetiskt, de här barbarerna. Stenen är alltså rest över en dansk hövding som heter Sibbe Foldarsson, som var ryktbar för sina resor till sjöss. Och sen har han tydligen dött under ett vikingatåg, lagt i en sedermera bortodlad hög av någon kulturvandal till bonde på Öland, men stenen som reste till hans minne, den står kvar. Nu vet vi av teckningar att det verkligen har varit högar innan. De har försvunnit, men de har funnits där. Stenen har troligen tagits från andra sidan Kalmarsund och forslats till platsen. Gissningsvis någon gång i slutet av 900-talet eller omkring 1000. Sibbe Foldarsson alltså.
Ja, och Sibbe Foldarsson har ju funnits på riktigt. Var vid den här tiden en känd sjökonung. Han hade folk i sitt följe som kunde dikta det här.
Som var poet.
Ja, det är ju inte vilka som helst. De har lagt ner stor tid och mycket resurser på att bygga en hög och att göra den här stenen. Så han har ju inte varit vem som helst. Men han är fullständigt okänd, om man bortser från att Kalevistenen faktiskt har råkat bli kvar.
Jag tycker vi ska slå ett slag för Sibbe Foldarsson och för alla de här andra fullt verkliga nedtecknade vikingahövdingarna som man glömde bort till förmån för de här konstruerade, fejkade gångerholfarna. De här riktiga, de har ju faktiskt källor, vackra, fina minnen mitt i vårt kulturlandskap, där deras våld i all sin vedervärdighet har glorifierats på ett sätt som gör att vi kan komma åt det fortfarande. Sibbe Foldarsson alltså, och de riktiga vikingarna. Men vi har bara snackat om Västeuropa nu. Vi har strikt avhållit oss från att titta åt öster, och det har vi gjort medvetet, för i nästa poddavsnitt, då är det Go East, Young Viking. Ja. Då ska vi till Gårda rike, till Ryssland, Vitryssland, Ukraina och vidderna där omkring, och följa vikingarna i spåren både Dnepr och Volga ner till Svarta havet och Miklagård, Konstantinopel.
Det blir en resa det.
Det blir det. Så vi hörs då.
Tack och hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.